Hej och välkomna till oss på Placera TV. Det är fredag och vad passar då bättre än att gå igenom fredagstrenderna ska vi prata om. Vi ska göra med Fredrik Skoglund.
Tack.
Kul att ha det här.
Tack.
Upplägget är väldigt enkelt. Fredrik har med sig tre spaningar kallar jag det för. Baserat lite grann på vad som har hänt i veckan. Och det ska han göra i vår splitter nya studio. Visst är den fin?
Jättefint. Kul att få vara med på premiärshowen.
Du ska alltid vara med på premiär, det vet du. Det är en gammal tumregel. Spaningarna den här gången utgår från räntan. Det låter ju dötrist att prata ränta, men det är inte riktigt det som är fokus, eller hur?
Nej.
Varför räntan?
Nej, men räntan. Börsen har ju gått upp jättemycket i år. Och det är ju väldigt mycket beroende på att Fed ändrade tonläget kring räntan. Ja. Att vi är numera inte så rädda för att räntan ska gå upp, utan nu kommer den vara låg för längre.
Låg för länge.
Ja, och då... Ja.
Och det är det vi utgår från. Du har tre stycken då spaningar. Den ena är... Vi börjar med fastigheter. Och det har kommit många fastighetsrapporter den här veckan. Alltså fastighetsindex har gått väldigt bra. Men jag tycker ändå att liksom, det har inte pratat så mycket. Det kanske finns mycket annat. Men överlag så känns det som att det har kommit in väldigt starka rapporter från fastighetsbolagen, eller hur?
Absolut. Och de drivs ju av att vi ser hyreshöjningar som driver topline. Och sen så när räntan är låg så blir det ännu bättre hävstång på rörelseresultatet. Så att vinsterna ökar ju 15% plus. Mm. Och tittar vi nu när räntan antagligen kommer stanna låg längre så kommer det här ju fortsätta. Eftersom hyresstocken är ungefär 3,5 år gammal. Och de har bara kommit 1,5-2 år in i den här hyreshöjnings. Så det kommer ju vara fin tillväxt på topline även in i 19.
Och då har du också den här, jag gick igenom de som har kommit den här veckan och jag såg nog inget fastighetsbolag som hade en belåningsgrad över 60%. Det är väl det man brukar ha som någon sån här viktig nyckel. Och det har ju pratats mycket om refinansiering och så vidare. Det känns som att de har hyggliga balansräkningar i det här läget också. Ja,
absolut. Och man kunde varit orolig när om räntan skulle gått upp då.
Ja.
Men nu verkar det som räntan kommer stanna lågt och då är det fortfarande väldigt enkelt för bolagen att refinansiera sig till bra villkor.
Så att räntan är bra fastigheterna, sen vet jag att du har en annan spaning fastigheter.
Ja, eller... men det är lite speciellt. Och det är ju då värdet på fastigheter. Mm. Och just den här är lite speciell som inte så många pratar om. Men jag tycker det här är spännande. AP-fonden har fått nya placeringsdirektiv sedan årsskiftet, 1 januari i år. Där de tidigare fick köpa 5% illikvida aktier. Nu är det 40% som de får ha i illikvida aktier. Och skälet är att de vill inte köpa obligationer, låna ut till svenska staten, 50 prickar över 10 år. Utan de vill ha högre avkastning. Och jag tror att det här nya utrymmet de har kommer gå väldigt mycket till fastigheter, private equity-fonder och kanske infrastrukturfonder. Och jag skulle inte bli förvånad om vi ser något lite större utköp innan sommaren.
Så lite M&A kanske. Vi har räntenivån som gör att det kommer gå fortsatt bra för fastighetsbolagen. Plus då att det kan komma in lite mer flöden till fastigheter generellt.
Ja, absolut. Och... När man värderar fastighetsaktier, då är det egentligen två discipliner man jobbar med. Man vill ha substanstillväxt, alltså värdetillväxt, och man vill ha kassaflödestillväxt.
Ja.
Och just nu har vi både och, eftersom hyrorna höjs, räntan är låg, jättebra kassaflödestillväxt. Och nu, om det blir ännu mera pengar, istället för att köpa en obligation som ger 0,5%, så vill institutionerna köpa kanske fastigheter som ger 4-5%. Ja. Och det är rationalen bakom... Jag skulle inte bli förvånad om vi ser ett eller ett par utköp innan midsommar i fastighetssektorn. Och det kommer driva värderingen på hela sektorn.
Några bolag som är kanske är extra intressant ur det perspektivet?
Alltså jag tror om det är svenska institutioner, sen så kan det vara internationella fastighetsfonder som köper också. Men om det är svenska institutioner, då tror jag att det är Fabege. För de vill helst köpa i Stockholm. Mm. Om man tittar i huvudstadens årsredovisning så ser man de har liksom, vilka är det som... Det är bara institutionella ägare av huvudstaden och Fabege.
Mm.
Så att jag skulle inte bli förvånad om Fabege skulle bli utköpt av det skälet. Men sen så finns det också de här mindre aktörerna. Och då kanske det är mer amerikanska fastighetsfonder som vill öka exponeringen. Och då kan det vara alla typer av fastighetsbolag faktiskt. Ja. Våra favoriter har varit länge. Det är ju... Balder, Sagax och Fabege då.
Okay.
Så det är väl de som...
Men du har flera?
Vi har flera, absolut. Vi har Platser och Klöven och Pandox och några till. Så att,
intressant. Då vad har vi fastigheter? Då kan vi bocka av den. Den andra är vad du kallar för konsumentstjärnor. Och här vet jag, här har ju liksom åsikterna varit lite... gått isär lite grann. Och de bolagen du har det är Dometic, Thule och Nibe.
Yeah.
Varför konsumentstjärnor om vi börjar där?
Ja, men konsumentstjärnor då, det är ju att alla de här vd:arna, Jätte-Erik är ju vd på Nibe. Han är ju en superstar.
Legendarisk.
Ja, och Thules vd Magnus, han är ju helt fantastisk. Sen har vi en utmanare då, en ny spelare. Han är ingen nykomling direkt, det är Juan Vargas, vd på Dometic. Mm. Och om vi börjar med Dometic så tycker jag att de har ju haft oro för husvagnsmarknaden i USA. Aktien har varit svag. Det han visade i Q4 var att han klarar av att trampa på bromsen, få ner kostnaderna, få fram marginaler i en tuff marknad. Innan har marknaden sett honom som en visionär. Nu bevisar han sig i Q4 även att han kan klara av kostnader. Det han gjorde på Assa Abloy visade han i Q4. Och jag tror det kanske blir ett litet generationsväxling, alltså av aktierna. Gert-Erik är ju absolut högst värderad. P27.
Ja.
Thule kanske ligger på P21. Och Dometic P14-15. Mm. Och jag tror väl att man har varit så orolig för Dometic.
Yeah.
Jag tror man kommer vara mindre orolig efter Q1, Q2. För att nu när räntan är låg igen så kommer faktiskt, jag menar, husvagnsmarknaden, husbilsmarknaden. Det är produkter som är lite ränteberoende. Mm. Och jag tror att efterfrågan ser ganska god ut. De signalerna vi får från Thule och även Dometic, det är ju att det kanske är 5-10% tillväxt i Europa. I USA så har man varit orolig. Då kommer den största aktören, Thor Industries. De har varit nere på 4 dagars vecka i sin produktion. De går upp till 5 dagar, säger ryktet, från 1 mars. Och då kommer Dometics USA-verksamhet också komma igång igen.
Men då har jag haft det här då, som du var inne på, att det funnits en oro för tillväxten. Dometic har ju varit ett tillväxtcase för många institutioner. Sen kom då den här legendariska Q3-rapporten. Då liksom den organiska tillväxten ner till 1%, och alla blev livrädda. Sen kom den här rapporten, bättre än väntat. Som du säger, han fick upp marginalerna, men det var ju fortfarande en organisk tillväxt på -2%.
Mm.
Men är slutsatsen att du tror att under resten av året kommer vi se hur den kommer tillbaka, eller hur resonerar man kring tillväxten? För det har ju varit ett tillväxtcase tidigare.
Ja, nej, men jag tror ju att Dometic är speciellt. 40% är eftermarknad.
Mm.
Och vi har haft en husvagns- och husbilsmarknad som har vuxit i USA och Europa de senaste 6-7 åren, jättemycket. Men det tar ju 4-5 år innan kylskåpet går sönder.
Ja.
Så eftermarknadsexponering för Dometic, den kommer ju fortsätta växa 5-6 år till, även om nyproduktionen skulle stanna av på den här nivån då. Och indikationerna är väl att i Europa kanske det växer 5% 2019. USA, ja, det är fortfarande ner i början av året, men de tror andra halvåret ska se ganska bra. Kanske flatt, lite ner. Men det spelar inte så mycket roll, för eftermarknaden växer hela tiden. Så för caset i sig är det viktigast. Och det som jag tycker i Q4 var att Juan visade att de här kompetenserna han hade i Assa Abloy, köpa bolag, få stopp på kostnader. Mm. Han visar att han kan det även i Dometic. Okay. Så för mig var det var det viktigaste i hela rapporten. För innan kunde man, vissa i marknaden, bara, han är bara visionär.
Yeah.
Han är inte bara visionär, han är visionär och doer. Så att därav, så just för aktierna värderingsmässigt så är det stora skillnader här. Vi äger alla tre, men jag kanske tror att det finns mer potential i Dometic och Thule än i Nibe på de här nivåerna.
Och det såg man kanske också i Nibe, det kom in en stark rapport idag, men det var inte så att kursen drog ett jätteskutt.
Nej.
Men det har gått väldigt bra också.
Ja,
men det var en bra rapport.
Jättebra rapport.
Avslutningsvis då har vi haft fastighet, vi har haft konsumentstjärnor och vi avslutar med infrastruktur.
Ja, och infrastruktur, varför det är med ränta, så är det ju så att jag menar, framförallt aktuellt i Sverige, när bostadsmarknaden viker ner, då kommer politikerna vilja elda på med infrastruktur så att inte byggjobbarna blir utan jobb. Det är inte bra.
Nej.
Och det kommer att gynna de tre, Sweco, Bravida och Peab, som jag vill nämna i det här fallet då. Och här är det väl också, om man tittar på stora skillnader värderingsmässigt. Sweco, den dyraste av dem.
Yeah.
Peab, den billigaste. Och Bravida är väl egentligen det bästa, tycker jag. Jag kom precis från ett möte med Bravidas vd, Mattias. Han är ju fantastisk. Han är en riktig stjärna.
Okay.
Och jag tycker det är innan, nu är aktien upp mycket idag, men det var EV/EBIT 12. Mm. Och jag menar, vi tar Nibe då, EV/EBIT 22.
Ja.
Och Bravida kommer göra fler förvärv än vad Nibe gör i år, tror jag. Så att det blir förvärvsdriven tillväxt och organisk tillväxt. De gynnas av infrastrukturspending. De gynnas av att vi blir fler. Det kommer byggas massa skolor och sjukhus. Och, så att marknaden, de beskriver marknaden i Bravida som fortsatt väldigt god.
Okay. I Norden. Det som är imponerande med Bravida, nu, det känns som att Bravida är lite mindre på radarn än vad till exempel Peab och Sweco. Sweco har ju visat upp nästan kvartal väldigt stark tillväxt. Man har varit duktiga på att integrera grått med och så vidare. Bravida har ju, om man tittar i siffrorna, de har en stark underliggande organisk tillväxt, vad är det, 4-6% någonting?
Ja.
Och så har du förvärv på det.
Ja.
Så att det är inte sådana här bolag som har förvärv och så är det ingenting där under som man bara adderar, utan de har ju två parallella spår.
Ja.
Är det det som är styrkan? Och det kommer vi få se mer av framöver.
Ja, och sen också är det ju två spår. De har ju också eftermarknad, kan man säga. Mm. Ungefär hälften, 46%, är serviceaffär.
Ja.
Och den övriga delen är nyinstallation då.
Mm.
Och serviceaffären är, ja, men någon glödlampa har gått sönder eller byta det, då kommer du dit, fixar det och åker därifrån. Det är en väldigt god business, väldigt stabil, konjunkturstabil. Och de vill ju växa på båda och göra förvärv. De har i Sverige kanske någonstans 11% marknadsandel. De kan växa i Sverige många, många år till och bli dubbelt, kanske tredubbelt så stort. Så att jag tycker Bravida är, den är alldeles för billig.
Mm.
För att och många är oroliga, drar likhetstecken med den och bostadsmarknaden.
Ja.
Det är fel. Man ska se, det är mycket bredare. De har liksom el, VVS, ventilation, men de har även säkerhet och kyla och massa andra kompetenser. Men de gynnas ju av infrastrukturspending framförallt. Och de är mindre Stockholmsberoende än vad många tror. Och det är ju framförallt här vi kanske har problem med bostadsmarknaden.
Spännande.
Ja, väldigt.
För Sweco kommer också med en väldigt bra rapport, såg jag. Organiskt ser upp 6%. Man har ju pratat mycket om det.
Ja, och där är det också, om man tänker Sweco, ute i Europa, om konjunkturen går ner, då kommer ju politikerna i Europa, i Tyskland, ska man göra gigantiska infrastrukturspenderingar. Och de kommer ju gynnas av det, för de köpte grönt med fantastiskt bra timing.
Ja.
Och sen vad gäller Peab, likadant där. Och där tror jag också att Swecos gamle vd Thomas Karlsson,
Som längtar tillbaka.
Ja, som nu är på NCC. NCC är ju där Peab var för 3-4 år sedan. Och Peab har ju tagit ner risken, fått upp marginalen och det är mycket bättre kvalitet. Han har ju ett större arbete framför sig där.
Tror du han grejer?
Jag tror han grejer. Thomas är väldigt duktig. Så att,
men det kommer ta tid. Det är inget vi kommer
nej,
se.
Nej, det är nog ingen quick fix. Men över tid så blir det nog bra.
Precis som det här programmet.
Jag hoppas det.
Över tid blir det bra. Ja. Nej, det var bra direkt. Det är alltid kul att prata med dig, Fredrik. Hoppas du får en skön helg. Vad händer i helgen? Något speciellt?
Nej, men du ska väl fira AIKs födelsedag, 128 år.
Ja, det blir
det. Ja, precis.
Tack för att ni har tittat. Ha en underbar helg, så ses vi nästa vecka.